Eftersom jag för ganska exakt 10 år sedan flyttade tillbaka till Korea för att söka efter min biologiska familj och för att lära känna den här kulturen.
Patrik Lundberg, författare och journalist, bosatt i Malmö. Han är från Sölvesborg i Blekinge och adopterades från Sydkorea när han var 9 månader gammal. Rötter av Patrik påverkats mycket av andras blickar. År 2013 kom han ut med boken Gul utanpå som handlar om utanförskap och sökandet efter ursprung. Vi träffas på fikabaren i Stockholm.
Men innan det ska jag säga så spelade det nästan ingen roll personligen för mig. Jag var inte det minsta intresserad av den här delen med Korea. Däremot så blev det ofta som en påminnelse när andra påminner mig om att jag hade rötter i Korea. Så det var ju alltid närvarande, men jag försökte stöta dig ifrån mig.
Vill du beskriva hur försökte du stöta dig ifrån dig?
Eftersom jag inte visste någonting om Korea eller min bakgrund så ville jag hellre lämna det därhän. Men plus då att det finns ju tyvärr en rasism i Sverige som gör att vissa människor, eller många människor då kanske till och med, anser att det är sämre att se östasiatisk ut än vit till exempel. Och då har jag ofta fått höra det, ofta i negativa dagar. Och jag har fått massa konstiga frågor om min bakgrund som jag inte har kunnat svara på eller inte velat svara på. Så då har det varit lättare att identifiera mig som 100% svensk. Det var det då i alla fall. Och säga att jag har ingenting med Korea att göra. Och om det gick förbi en annan korean så flyttade jag mig liksom. För att om det stod 2 stycken med samma bakgrund bredvid varandra, då var det som att vi rasifierades extra mycket. Och blev liksom bara den här bakgrunden och inte det faktum att vi var svenskar. Och jag vill kunna definiera mig själv, men det är ett problem för människor som är då transraciala, som jag brukar säga. Att jag har en kulturell identitet och ett utseende som inte riktigt matchar med det. Då blir det så att den personen, och i det här fallet jag, blir ett slags fritt flytande subjekt som alltid definieras av andra som inte riktigt kan styra över situationerna. För att de alltid beror på hur jag själv blir bemött.
Och hur förhåller du dig till det idag?
Idag så har jag ju faktiskt sökt upp min biologiska familj och jag vet en hel del om kulturen i Korea. Jag kan lite av språket. Jag förstår mer om adoption och jag har ju blivit lite vuxen också. Så att jag skäms inte längre för det. Utan jag säger väl snarare att ja, jag är svensk men jag är också korean.
Vad är det för känsla som gör att du känner att du har rötter på en plats eller så?
I Korea så är det ju främst det biologiska. Att där har jag en 3 år äldre biologisk bror och biologiska föräldrar och kusiner. Som i mångt och mycket kanske ser ut som jag och det är samma kött och blod. Jag är ju inte en sån som lägger mycket vikt vid sådana saker egentligen. Men hela samhället och hela världens syn på blod är ju att det är väldigt viktigt. Så det har ju blivit viktigt för mig också. Och mitt förhållande i Sverige då till min svenska familj är ju att ja, det är de jag har vuxit upp med. Framförallt min mamma och min lilla syster. Så där har jag de banden till dem. Det är ganska roligt att nu kommer jag tänka på att nästan alla mina närmaste vänner har på olika sätt samma förhållningssätt till rötter som jag. Att vi är mitt mellan 2 eller flera världar. Att vi lever i ett slags mellanförskap.
Och sen har du en lilla syster också. Har ni en liknande relation till rötter?
Svar nej. Jag och min lilla syster har inte en liknande relation till rötter. Jag ska erkänna att vi hade det ungefär fram till vi var över 20. då gjorde jag den här resan och sökte min biologiska familj, men hon var inte alls intresserad av det. Hon bodde faktiskt i Norge och åkte runt, tjänade jättemycket pengar, åkte till varenda land i hela världen i princip, förutom Korea. Och jag misstänkte hela tiden att det var något som var speciellt då, eftersom hon hade varit i Thailand och Japan och så halva Sydostasien, men inte i Korea. Och hon pratade inte någonting om det, och hon frågade givetvis om hur det var för mig, men det var inte alls intressant för henne. Men när hon fyllde 30 så tänkte jag att nu jävlar ska hon få. Så jag köpte en resa till henne till Sydkorea, till mig och henne. Och jag tog dit henne, och först var vi i huvudstaden Seoul, och sen så åkte vi till samma stad där båda föddes, Busan, av olika föräldrar då. Och så fick hon träffa min familj och så uppleva landet. Och efter det så har hon en tydligare emotionell koppling till Korea, och vi kan prata mycket mer öppet om det.
Hur var det när ni var små?
Ja, när vi var tillsammans i offentliga sammanhang eller någonstans utomhus, då såg ju människor som kineser, eftersom då alla från Östasien är kineser uppenbarligen, har jag lärt mig. Men när vi var med våra föräldrar, eller främst vår mamma då, som vi växte upp med, då utgick alla ifrån att vi var adopterade, att det inte alls var något konstigt. Men vi har, ja, som sagt, levt i samma hem i ungefär 20 år, och vi har nästan aldrig pratat om Sydkorea. Det har inte funnits på kartan. Vi har pratat mer om Nordkorea än Sydkorea, men av helt andra anledningar då. Och nu när jag tänker på det, jag har inte tänkt på detta innan, liksom, så är det ju helt galet att vi båda är födda och adopterade från ett land då, som vi inte hade någon relation till förrän vi var över 30.
Pratar ni någonting om liksom det här att vara adopterade?
Jag tror att jag var lite tidigare med att börja prata om de här frågorna än vad hon var, men jag är också några år äldre. Vi pratade ju såklart en del om det, men det var liksom aldrig riktigt närvarande. Vi visste inte så mycket om det. De barnen som adopterades till Sverige på 80-talet och tidigare skulle på ett helt annat sätt assimileras in i Sverige. Det var en sån här bild av hur adoption skulle ske, att nu kommer barnet till Sverige från någonstans i världen och ska bli 100% svensk. Det är inga konstigheter med det. Bakgrunden är inte lika intressant. Idag så är adoptionen annorlunda, att det finns en förväntan snarare att barnet ska ha en naturlig koppling till sitt födelseland. Men på den tiden var det annorlunda, så att det var ju normen att vi inte skulle ha någon relation till vår adoption. Så att vi har ju liksom missat hela den här grejen. Och det var ju i och för sig ingen annan som visste något om Sydkorea förut heller, förrän det började komma en massa kulturella influenser typ bara för några år sedan.
Vad tror du det hade gjort med dig att ha Sydkorea i ditt liv tidigt eller tidigare?
Om jag får gissa så tror jag väl att jag hade kanske kunnat känna inte lika mycket skam över det här. Att jag hade kunnat berätta, men så här är det i Korea, så här låter det här språket eller den här maten äter de där, och därför var det så många barn som adopterades och många sådana saker. Så att jag liksom hade sluppit stå där och inte kunna svara på alla frågor. Men jag tycker inte heller att man hela tiden ska behöva svara på en massa frågor. Jag har ju fått 1000 frågor om liksom, varför adopterade dina föräldrar bort dig? Och det är en extremt personlig fråga. Men ändå ställer människor den som att det inte vore någonting. När jag träffar en människa för första gången så frågar jag inte dem, vad har du för relation till dina föräldrar? Så det har skavt mycket, och jag har hela tiden då sagt att jag har ingen aning, jag bryr mig inte. Men det har också varit ett sätt att skydda mig från någonting jag själv inte kände till eller var orolig över.
Och sen så tidigare så pratade du om biologi och vad det liksom, vad det har för betydelse mycket i andras ögon. Och hur har det varit liksom att vara, växa upp i en familj utan biologi så att säga, alltså också med din syster?
Många människor har ju inte fattat den här grejen. Liksom har kunnat koppla mig till mina eller till mina svenska föräldrar, eller då främst till min mamma. Alltså att folk har inte fattat att liksom, hon har varit min mamma, men de har fattat att jag och min syster är släkt. Men det är så, folk är fan dumma i huvudet. Det är ju till och med, det är ju mer än en människa som har sagt, ja men då, du och din syster är inte biologiska föräldrar, då hade ju ni rent praktiskt kunnat skaffa barn. Och då brukar jag säga att nej, det hade vi faktiskt inte. Men ja, folk är helt besatta av just den här biologin, och särskilt av adoption upplever jag. Så att jag har velat skärma mig från det hela tiden. Och det kanske har varit svårare då för mig att anknyta till alltså majoritetssverige, eftersom jag inte riktigt har blivit insläppt. Trots att jag då kan hela den här regentlängden och alla Vasaloppsvinnare och kan alla dansbandstexter i huvudet och vet vilka som har varit programledare för Fångarna på fortet och älskar liksom hela den här normativa svenska svenskheten, så är jag liksom besviken att folk inte accepterar mig då som supersvensk.
Kommer du ihåg hur känns det att bli liksom tagen för en majoritetsperson?
Känslan jag fick först var nästan berusande. Det var superhäftigt att kunna gå omkring på gatorna utan att då tänka att någon tycker att jag är annorlunda. För att det ska sägas också, alla är ju inte rasister i Sverige. Långt ifrån alla. Nästan ingen vill vara det automatiskt, tror jag. Utan det är reaktioner och strukturer som gör det här. Men ibland så har jag blivit så paranoid och tänkt att människor stirrar ut mig för att jag inte passar in. Och det ligger ju på mig också då, såklart. Men där i Korea så kunde jag bara gå runt och känna att jag är ju en del av det här också. Även om jag inte förstår kulturen och språket, att det var ganska skönt att smälta in. Och jag märkte, det var jättekonstigt, att när jag kom dit så fick jag reda på att mitt utseende, tror det eller ej, det är många som säger att jag har ett radioutseende, var den exakta normen i Korea. Att så som jag såg ut var det snyggaste en man kunde vara. Så att jag blev superpopulär. Alltså folk tyckte jag var skitsnygg där. Och jag kan säga att det har jag inte riktigt upplevt i Sverige. Så det var en helt ny grej, och det är ganska häftigt att det finns en liten plats i världen där mitt utseende är det bästa man kan ha.
Men hur var det att vara i Korea, tänker jag också, när din kulturella identitet är svensk? Mm. Men du vet att du är född i Korea, hur var det?
Jag upplevde en frustration många gånger. Och återigen till det som vi återkommer till hela tiden i det här samtalet, att när jag är i Korea känner jag mig extra mycket svensk. Och vill ofta bara åka hem till Sverige och kolla på bingolotto. Medans när jag ofta är i Sverige känner att jag kanske till och med skulle passa in bättre i Korea om jag alltid var där, så hade jag sluppit en massa jävla skit. Så jag hamnar alltid mitt emellan. Och det ändrar också min blick. Alltså när jag är i Korea så ser jag Korea och koreaner som någonting annat. Inte som någonting jag är en del av. Att jag blir som en turist där. En utomstående betraktare. Jag var i Japan också en runda, och så gick jag in på ett stort diskotek. Och det första jag tänkte var, fan, varenda jävel är asiat här. Än att jag kommer på att men det är jag också.
Hur mycket kan du välja dina rötter?
Ju äldre jag blir, ju mer skit jag är i hur människor förhåller sig till mig. Så att idag så kan jag väl mer och mer definiera mig själv. Men det är inte jag riktigt som kan leda de här samtalen rätt, eftersom jag är ganska konflikträdd. Att om folk oavbrutet vill prata om Korea med mig, så sitter jag bara och svarar. Och då blir det liksom lite fel. Eller om jag får ett erbjudande och skriva någonting om någonting, så är det ju mer sällan om dansbanden i Sverige på 90-talet och lite oftare om rasismen i Sverige på 90-talet. Så att jag hamnar ju i ett fack där. Precis som att kanske kvinnor får skriva om feminism och kvinnofrågor, och homosexuella män får skriva om frågor som gäller homosexuella män.
Och hur förhåller du dig till att bli indelad i fack på det där viset?
Nästan allting jag gör och skriver och även drömmer och tänker om är ju att bli fri och slå sig fri från bojor och filterbubblor och fraktioner. Jag har ju vuxit upp på ett sätt att jag liksom hela tiden har försatt mig i den här situationen mellan saker. Dels har jag hamnat där, men dels så på gymnasiet så var jag en del av ett fotbollslag och ett fotbollsgäng som jag alltid hade varit en del av. Men jag började också umgås med de mer estetiska personerna som gillade musik och litteratur och var lite så politiskt kritiska mot olika saker. Och att i det här gänget då med de här esteterna så tyckte de att jag var liksom en fotbollskille. Och när jag var med de här fotbollskillarna så tyckte de att jag bara var någon kommunist. Liksom. Så att jag hamnar hela tiden mitt i mellan saker vad jag gör. Så jag får bara acceptera det, men också försöka slå mig fri från de här bojorna. Jag tror att nästan alla människor känner så innerst inne, men att det är inte så många som försöker ta sig ur och försöker testa nya saker. Så om jag har tur kanske jag får leva ett lite rikare liv, men antagligen så kommer jag dö ledsen, ensam och gammal. Jag tror nog inte jag kan komma till freds med min situation riktigt, för att jag har ju inte fått välja de här sakerna själv. Och jag försöker ju göra det bästa av situationen. Jag sitter inte hemma och gnäller och tycker synd om mig. Men däremot så kan jag bli så himla arg och ledsen på att människor dömer varandra efter saker då som hudfärg eller uppväxt. Framförallt så kan jag aldrig komma till frids med det här faktumet att jag är uppväxt i en ganska fattig arbetarklass utan tydlig bildningsideal. Och att hur mycket jag än läser idag och hur mycket jag än lär mig om hur man ska bete sig i olika rum, så kommer jag alltid ha en uppförsbacke. Jag kommer aldrig få det lika naturligt som andra personer som är i min situation idag, som jobbar med så, kultur och media. För att många där upplever jag har haft det sedan barnsben. När jag kom in i branschen så och började träffa andra människor då, så var det alltid så att min pappa har jobbat på DN eller min mamma var författare, och det har varit så enkelt för dem. De kanske har haft andra svårigheter såklart, men det känns som att det har varit så enkelt, och jag har hela tiden fått kämpa både ekonomiskt och bildningsmässigt. Så att jag känner mig förfördelad. Men om jag skulle få barn samtidigt så kanske det blir tvärtom, att jag kommer bli så förbannad på min unge och säga du vet ingenting, du har fått allting serverat på ett fat. Och så kommer jag sätta den ungen i en etta i Sölvesborgs förorter och säga nu blir du där till du har lärt dig något.
Men skulle du säga att du är rotad i en klasstillhörighet?
Jag kommer ju från arbetarklassen. Det är inget snack om den saken. Men det kan jag ju inte hävda idag. Eftersom jag tillhör en medelklass, eller på vissa sätt även övre medelklass, både ekonomiskt och kulturellt idag, så jag har gjort en resa. Men jag identifierar ju min bakgrund som arbetarklass, och den stora skillnaden där tycker väl jag, om man jämför med hur människor pratar om det här, är att småstaden spelar så stor roll. Att jag kommer från en liten stad på landsbygden. Detta är kanske kontroversiellt, men jag tror att det är lättare kanske till och med då att göra en klassresa om du bor i utkanten av Göteborg. För att då har du 20 minuter in till centrala Göteborg och kanske de bästa skolorna, och där kan du träffa en massa människor som håller på med de saker du är intresserad av. Medans i Norrlands inland, ja, där måste du kanske ta tåg 15 timmar för att komma till en större stad och hitta alla de här sakerna. Du måste kanske släppa dina rötter och gå vidare. Medan det faktiskt går att ta tunnelbanan i Stockholm in till Konstfack om du vill gå där.
Vad har du för relation till Sölvesborg nu?
Jag har många av mina vänner kvar. Jag var väl en av ganska få som jag umgicks med då som studerade vidare. Men jag är fortfarande god vän med många där. Och jag åker dit ibland och träffar dem och umgås med dem. Och då pratar vi om kanske helt andra saker än vad jag håller på med. Utan då trädde jag in i den världen igen. Det är ungefär som människor som har bott någonstans och så byter de dialekt. Men sen när de kommer tillbaka och hälsar på sina gamla kompisar så faller de in i sin gamla dialekt på 10 minuter. Så känner jag att vi pratar om andra saker. Jag tvivlar mer på mina rötter när jag är i en större stad som Malmö, Stockholm eller Göteborg. För att i Sölvesborg där jag växte upp, där visste alla vem jag var eftersom det var en så liten stad. Alla visste att jag var adopterad och vem som var min mamma och vem som var min syster. Och rasism handlar om avhumanisering, tror jag. Men det går liksom inte att avhumanisera någon man redan vet vem är. Jag var ju den jag var. Men när jag är i de här större städerna, där det är mer mångkulturellt, där det finns människor från olika platser i världen, då reduceras jag till en asiat eller en kines. Och alla utgår ifrån då att jag kanske inte är adopterad. Och att jag då är någon annan automatiskt. För att även rasister accepterar adopterade, vilket är jättekonstigt. Och i en större stad då så blir det mycket mer tydligt. Eftersom en större stad är mer mångkulturell. Så det är jag lite ledsen över.
Men och när du säger tvivla på rötter, vad menar du med tvivla då?
Då återkommer vi till det här att istället för att jag får definiera mig själv, vem jag är och vad mina rötter är, så är det hela tiden andra som lägger epitet på mig och som säger vem jag är och vad jag är och hur jag förväntas vara. Och då tvivlar jag till slut själv.